Hallå, det är Eva-Marie Svensson.
Jaha, förlåt, jag vet inte riktigt, jag skulle ringa en annan, Eva.
Jaha, är det Sara? Är det Sara
Ahlgren? Ja, jo det är det.
Men den rösten så kan man inte vara inkognito. Man känner igen dig lätt.
Det är ju, jag har hört det någon gång, inte så ofta. Jag blev så förvånad själv. Ja
men då får vi höras en annan gång, Sara.
Ja.
Ja.
Hej då. Hej på ett tag. Hej.
Tack, hej. Hej.
Det började med en felringning och slutade i en lång intervju. Skådespelaren Sara Arnias röst minns många. Sen 1970 har hon medverkat i oräkneligt antal uppsättningar på Norrbottens teatern. Och nu senast haft en roll i aktuella tv-serien Händelser vid vattnet. Sara öppnade dörren till sitt hem på Örnäset i Luleå. Ett långt, spännande liv går inte att avverka på en kvart. Det här är del 1 i Röster vi minns om Sara Arnia Bredefelt.
Men vet du vad som är det bästa här i Luleå? Tänker jag, det är Hälsans väg. För där kan man gå, där pratar folk med mig, vet du, hela tiden. Och jag måste ju få liksom någonting för min hjärna när jag bor ensam. Jag brukar prata med de här.
Vilka är de där då?
Ja, de här tavlorna. Jag kommer hem. Jag har ju ingen här, vet du. Så det är otroligt ensamt boende som jag har. Och det kommer någon gång någon hit in. Men det är inte synd om mig. Jag kan ju själv liksom gapa på hur mycket som helst. Men det är så trevligt folk där. Så man går, vet du, 10 meter och så. Är det du? Nej, det är min syster, men du kan prata med mig. Och så skämtar. Det är så otroligt fina människor där. Utom en kvinna. Jag vet inte vem det var, men det måste jag berätta också. För jag säger hej till alla. När de kommer emot och inte tittar upp i luften eller så där, så säger jag hej. Så kom det en kvinna. Ja, hon var inte 45 eller något sånt, jag vet inte. Men i alla fall så säger jag hej. Jag känner inte dig, sa hon, så gick hon vidare. Utan hon stannade inte så. Men hon kanske hade bråttom. Det var den där. Och jag stod som förlamad, vet du. Och jag stod kvar där och så kom det 3-4 stycken till då efter. Har du tappat någonting? Så frågade hon. Nej, jag vet inte, förstå om det, sa jag, för att jag blev så stel när inte hon kunde svara mig på hej.
Men hur är du att vara så här känd som du i Luleå?
Nej, de är jättefina. Det är inte, de gör ju inte som i större städer. Det är de ju inte. De är ju trevliga.
När kom du till Norrbottens teatern då? Kommer du ihåg det, vilka år?
Jo, det var 70.
70 redan?
Ja. 70 kom jag hit. För 69 lämnade jag Vasa. Och så kom jag hit 70.
Vilket år är du född?
35.
Nu ska jag fråga dig om rösten. Rösten är ju jätteviktig för en skådespelerska. Och karaktäristisk och så. Och du har ju verkligen en röst som man känner igen.
Ja, de säger det och jag förstår inte vad. Då brukar jag fråga, pratar jag finlandssvenska? Men det vet jag att jag inte gör. Det är någon egen blandning på något vis. Jag lärde ju mig svenskan här i Råne.
Hur gick det till? Berätta.
Jag bodde ju inte i själva Råne, utan jag bodde i Prinsnäs. Vet du var Prinsnäs ligger? Mot Nemeselhållet till. In i skogen. Och det var böndet, 5 stycken hus där. Och där hamnade jag efter kriget då. Jättefina människor. Jag kan gråta bara för det. De var underbara.
Varför kom du hit?
För att... ja... vi var ju bara 6 i vårt hus i Finland, mamma. Och jag var yngst, jag var 5 år när det hände. Och pappa hamnade 1939, hamnade han liksom som fram och tillbaka. Ja, och visade sig och sådär. Men han kom tillbaka och sen var han ju tvungen att fara på riktigt då.
Vart då?
Kriget, pappa. Han blev bara 42 år, tror jag. Sen... fångar de honom. Och så ligger han i en massgrav vid ryska gränsen någonstans i södra Finland. Så har de sagt att där ligger många pojkar ihop i en hög. Så var det med honom. Så att jag har ju inte... Vet du vad som är bäst med honom? Pappa och jag har samma 26/7 är vi födda liksom båda. Så vi firade ju alltid så länge som jag bodde där. 5 år bodde jag ju bara med mina riktiga föräldrar. Sen har jag aldrig bott med min mamma. Hon blev ju ensam då, enka.
Och du skickades då som vad man kallar för krigsbarn till Sverige.
Ja, just det. Hon tyckte att jag skulle få då det gott ställt. Och hon pratade mycket om då att jag får äta mig mätt alla dagar och sånt där. Det var inte överfattigt. Vi hade, mamma var jättebra på att hitta på av ingenting, mat och sånt där. Så det var inte att vi svalt inte. Det var inte någonting sånt. Inte. Och jag minns ju inte, de har ju berättat det för mig. Men vi låg ju 4 stycken i en säng som skafet. Så det var den stilen där hemma hos oss. Och vi hade en ko. Och i Princeton när jag kom så hade de, om det var 20 eller något sånt där. I oktober kom jag dit. Och jag var ju glad. Eller jag kände ju igen. Jag kommer från landet och hamnar på landet. Fast allt det här var ju 3-4 gånger mer av allting. Mamma hade en ko som var spräcklig och brun och någonting annat. Och så hade den hade horn. Och här var det vita kor. Och jag höll på att ramla baklänges när jag kom första gången som 5-åring in i deras ladugård. Och så stod det vita kor. Men sen när jag kunde svenska så berättade jag till att jag tyckte att de var så fina som att de var änglakor. Och då kallade vi dem för änglakor. Och det tyckte jag var så fint. Och jag var tyst väldigt länge till, mycket efter jul. Och så lärde jag mig kor och häst. De pekade på dem och var jättegulliga med mig. Jag talade inte finska heller. Och det fanns 2 flickor i gårdarna bredvid. Och jag sa inte ett ord på finska. Och det kan jag inte förstå varför jag gjorde.
Och de flickorna pratar finska.
Och jag förstod ju alltså, vi lekte ihop. Och de struntade i det att jag inte sa, utan vi lekte ändå bra ihop.
Hur länge var du kvar i familjen?
6 år var jag där i Princeton. Och så gick jag i skolan där, när jag var 5 då, när jag kom till skolan. Så då var jag hos en annan inackorderad där. Bara under skoltid liksom, för det fanns ju inte några bussar eller sånt som gick, så att jag var ju där. Och så när det blev lov och sånt, då bodde jag ju hos mina riktiga. Björk heter de. Det var en gammal mamma, kanske på 60, och så hade hon vuxna barn, 30-åringar allihopa. 2 pojkar som var då bönder med allt det som det hörde till, och en stor häst. Och mamma hade, hon hade en ko, och så hade hon någon gång, en gris hade vi varje år som vi åt upp sen till jul. Och så hade hon höns och sånt där, och sen en hund, men inget annat.
Men när du var 11 år, Sara, var hamnade du då?
Nej, men då skickades vi hem. Det var alla finska barn skulle åka tillbaka. Så de fick inte behålla, om de inte, vad kallas det, de adopterade mig. Mm. Och då var det ju, mamma hade ju ingen telefon. De skrev då, och så fick mamma någon i Korpilahti. Jag bodde i närheten av Jyväskylä, om du vet Jyväskylä, alldeles i mitten. Där satte mamma mig på tåget med alla de andra. Och jag hade ju aldrig sett ett tåg heller, för att det fanns ju inte.
Men hur har det påverkat dig? Du var ju jätteliten och så skickas iväg från familjen.
Ja. Nej, vet du, jag var ganska nyfiken när jag var liten. Nyfiken, liksom sådär, och så jag tror att det hjälpte liksom att det var någonting så annorlunda. Men jag var ju glad att jag inte hamnade i en stad. Då hade jag liksom inte förstått någonting.
Du säger att du bodde aldrig någon mer hos din mamma.
Nej, sen när jag kom tillbaka, då när jag skickades tillbaka. Och då blev jag hysterisk. Jag var helt tokig liksom, och jag sa att ni har ljugit för mig, sa jag till mina, och jag grät, och så sprang jag och gömde mig i en lada lite längre bort från huset och ville inte åka. Jag grät. Och så den där gamla Margareta hette hon, gamla mamma, hon kom och satt där bakom och sa att får jag komma in i ladan och prata med dig. Och det minns jag så väl. Jag såg det sen när jag var helt söndergråtig, vet du. Det var hemskt.
Och nu kommer dina tårar också.
Ja, ja. Och då så... Så sa hon, hon höll in mig och var alldeles tyst. Och så sa hon, vet du att jag hittar på någonting? Att, uff, varje jul och varje sommar får du komma tillbaka. Och då liksom, då lugnade jag ner mig där i ladan. Och så frågade jag många gånger, är det på riktigt det? Så att ni inte narras för mig och sådär. Och så satt vi där ett tag och sen, det minns jag så väl, och så gick vi tillbaka. Och sen blev det så att två somrar åkte jag från Finland då tillbaka. Och så sa hon också att de skulle betala allt. Mamma hade ju inte mycket, några pengar alls, hon var ju som ensam. Jag pratade ju bara svenska då, finskan hade jag glömt helt och hållet. Jag pratade aldrig, inte ens med de flickorna som kunde, utan vi lekte med dem. Det var märkligt. Jag skulle vilja att någon berättade varför jag blev sån. Jag vet ju inte själv. Inte ett ord finska.
Pratar du finska idag då?
Ja, ja. Jag lärde mig den på nytt sen i Finland. Ja. Men då hade jag på något vis inte förvandlats, men blivit annorlunda. För då hamnade jag ju inte hos min mamma. Mamma hade gjort så här och jag tyckte hon var bra på det. Hon kunde ju bara finska. Och sen... Då hade hon ordnat så att jag har mycket släktingar i Finland, fruktansvärt mycket släktingar. Och då en som bodde då i Helsingfors, om jag kunde få bo i Helsingfors för att, så att jag behåll svenskan, liksom ville hon. För att här finns ju inte någon skola för mig och hon ville inte att jag skulle gå till finsk skola och bara sitta där och inte förstå någonting. Och Elma hette hon. Elma var 30 år när jag var då. Vad var jag då när jag kom dit? Jag var 11. 11 var jag, jo. 11. Och hon var pälssömmerska. Så hon hade bra ställt. Och så hennes man var, han var finlandssvensk. Och det var så roligt. Elma kunde behjälpligt svenska komma. Och så pratade hon bättre. Så jag lärde mig finska hos henne, eller hos dem. Han var ju sjöman. De hade ju varit gifta då från 39 eller något sånt där. Och hon pratade ju så där och pekade och sa liksom tvärtom vad de sa i Sverige då, liksom ko och häst. Och så sa hon att nå liksom måste lyfta mitt än och sånt där, liksom började hon prata med mig. Och toalettenne och då är det kom hit. Och.
Hur länge bodde du där?
Hörde, jag bodde tills jag träffade Gösta och jag gifte mig. Så jag bodde hos dem. Och de hade 18 kvadrat var det rummet som vi bodde i. Men han var ju alltid utomlands. Så att vi drog ut en sån där, jag kommer ihåg, de säger de heter något roligt i Finland. Det är en sån där säng och så kan man dra fram en annan och sätta upp den så där. Så då bodde jag med Elma.
Men gick du någon teaterutbildning i Helsingfors?
Ja, jo. Men nu måste jag hoppa då. Jag måste dra bort vissa saker, annars får vi sitta här 2 månader. I närheten av Elma och nästa majvägen 32A23, där jag bodde i Helsingfors. Och där, vad heter det, så fick jag ju vänner, flickvänner och sådär. Och några pojkar också. Och då så sa de att, hörru du, kan inte du komma med oss för vi har ordnat en liten teater. De var lika gamla som jag. Vad teater? Nej, men det har jag aldrig hört. Det vet jag inte vad det är heller, sa jag så här. Nej, men, jo, men det, jo, men nu har du väl sett, de hade inte tv och ingenting en månad. Så att jag hade ju ingenting att jämföra. Men man är på scen, det är ett hus, Svenska teater. Men det vet jag var det ligger, så jag, men jag har aldrig varit där. Och så blev det så att jag var med dem då och de var 7 stycken. När mörkret faller, det var sån här hemsk pjäs. Det är ett mord också i den som jag var med då i. Jag hade en liten roll där. Eller det var ju bra lyckat att de inte gav mig någonting, för att jag visste ju inte vad jag skulle göra med den heller.
Men hur kom det sig att du sökte in på scenskolan då?
Ja, det var så här, förstår du. Då hade, jag var med i den där pjäsen. Och, no, detta hände i maj månad i Helsingfors, det här stora. Som, det var, då var det början liksom på det. Det kom in 18 stycken. Och de satt lite olika, ganska unga, och så var det någon gammal som satt lite längre fram då på andra bänken eller vad det nu var. Innan det började så öppnades dörren på nytt där nere, och så kom det fram, och nu ska du få höra, så kom det fram en, och hon var liksom av en annan sort. Hon var ståtlig kvinna. Jag kunde ha varit 40 eller något sånt där. Och hade, det var ju maj månad, och hon hade en sån där blågrön dräkt. Och sen hade hon långa ben och lite klack så där. Och håret var så där. Det var en finlandssvensk dam.
Kunde man se det?
Ja. Jo. Och vi var där bakom och såg ju så här, de såg ju inte, och så fick vi inte prata där, för att de andra satt ju och väntade, för hon kom lite sent, eller vi skulle just börja, så gardinen höll på att gå upp, och så drog vi igen den när vi hörde att det krackade i dörren, och så kom hon så där och liksom väldigt fint, och så sätter sig, hon tittade lite på dem som satt där, och sen gick hon och satte sig på första raden, och hon hade långa ben, och vet om jag nu kunde göra det där tricket, hon satte sig där och så slängde hon det här benet över det andra, så hon satt så där, vet du, och vet, jag tittade åt sidan, tittade inte på så här liksom, så försökte de säga att man inte började skratta. För det var, så en, det var ju liksom så otroligt att se en människa vara så där, visa alltid så här är jag. Vet du? Ja. Och så satt hon där och så började vi. Ja, och sen var det slut. De 18 stycken som satt där, de rusade ut och hon satt kvar och tittade. Och vi stod ju där som pinnar då den där gången. Sen reser hon sig upp därifrån. Och så kommer hon några steg framåt. Och jag tänkte att hon ska inte gå ut. Vi stod där uppe på scenen i rad. Och då kom hon fram till oss och så sa, ah, det var det bästa jag har sett på länge, sa hon. Och så kom hon fram och så stod hon där. Att ni bara kan göra det här. Det här ska jag be de andra på teatern komma och titta på, sa hon. Vet du. Och sen gick hon därifrån och jag var sist, näst sist i raden då på 7 människor. Hon tog i hand och tackade. Tack så mycket, tack så mycket. Och så tog hon min hand. Så där, tack så mycket. Och så har jag en liten önskan. Jag har svårt att säga det nu till någon skratt. Jag skulle be, och så hette jag det här. Jag skulle be fröken Arianen komma och läsa en liten monolog nu till måndagen. Det behöver bara vara 8 minuter eller någonting sånt där. Då skulle jag vara glad. Och tack ännu en gång för den här kvällen. Och så gick hon. Och jag stod så som att nej, vet du, med henne i hennes hand, och så gick hon bara ut. Och jag fattade ju inte vad hon menar liksom. Och när hon sa en monolog, det var ju höns för mig. Jag visste inte ens vad det var. Och så dörren stängdes och så. Men hörde du vad hon sa? Sa de ju liksom och började. Nej, monot. Och monot är ju kängor på finska. Mono. Jag trodde att hon menade någonting med skor. Mono, visst säger man monot. Från och monot jag lassa. Och varför pratade hon om den där monot heller? Det hade jag någon monot, sa jag. Så där liksom, så då, nej, men herregud, vet du inte vad en monolog är? Nej, men hur ska jag kunna det? Jag kan ju ingenting, jag kan inte teater, sa jag. Så skrattade de. Och vad ska du göra? Ska du gå dit? Och så där, verkligen, ska du verkligen gå dit på måndag? Ja, varför ska jag inte göra det, sa jag liksom. Ja, lycka till då. Och vad ska du göra då? Ja, jag ska väl läsa någonting som hon sa. Har du någonting? Nej. Jo, sa jag. Och vet du, några veckor innan, av någon konstig anledning, hade jag fått Ja, det var någon av de här flickorna som sa att du kan, jag har fått någonting som jag ska läsa på radion, men jag vågar inte göra det. Kan du ta det, sa de. Och det var en kantarellsaga. Alltså en väldigt smalt häfte. Jo, jag har ju den där hemma som jag fick av dig, kantarellsagan. Och de skrattade ju, tjejerna, de liksom gjorde... Ja, de var inte snälla med mig. Jag går dit och sa, så får vi se hur du, om det blir någonting av dig, sa de. Och jag gjorde det. Svenska teatern visste ju vad den var givetvis. Men jag var ju på fel sida och jag knackade på rutan och sen gick jag runt och tills jag hamnade där inne då. Så de var ju där då, kanske 7-8 stycken, jag kommer inte ihåg. Och då gick de nu omkring och deklarerade så där tyst för sig själv, liksom bara ansiktet rördes på. Sånt där visste jag inte heller att de gör, vet du, och hade miner för sig och man hörde som det var. Så sen när det blev jag, så gick jag ju också efter det jag såg att de hade gått. Va? Och det var en himla lång korridor där nere. Och jag tänkte att nu kommer jag ut säkert på gatan här om jag fortsätter. Men sen var det ju en lapp på dörren. Här ska de som vill prova in till scenskolan in. Jag hörde att de pratade där, så jag vek undan ridån så här. Liksom en ridå. Jag var mellan två ridåer däremellan. Och sen vek jag undan den. Och då såg jag ju att det satt. Och det var lite ljus där inne i salongen. Och där satt tre personer på andra raden. Och de har jag ju till när det började prassla där. Och jag stod där som en anka säkert. Liksom. Och så, ja, varsågod, och kom närmare. Så pratade de sådär. Så knäppte det väl på så att jag hamnade som i ett ljus där. Och då såg jag ju inte dem. Jag visste ju att de var där. Kom fram först och berätta vem du är. Och sen var vänlig och berätta vad du vill läsa. Och då blev jag sådär liksom. Jag hade ju boken, den där lilla häftet i handen. Och så sa jag då att jag skulle läsa en kantarellsaga. Och då blev det helt tyst. Och så hörde jag liksom att de viskade någonting där. Och jag stod ju kvar där. Och så sa jag, nu kan du börja. Det var kantarellmamman som var ute med sina 4 kantarellbarn. Och de var olika åldrar då på dem. Och Knut hette den där minsta. Och han var väldigt, han var sådär att han ville inte följa med. För de skulle till smörsoppen. Smörsoppsvampen skulle de gå och äta vårens första mat. Då använde jag olika röster liksom, rent automatiskt. Jag vet inte hur jag kunde göra det, för jag hade ju inte läst det så på radion inte. Då läste jag ju den. Men och jag virkade ju, det var ju så. Jag virkade nya hattar till dem. Eller så, med keps, liksom hattar till pojkarna. Så, och jag hade ju ingenting i händerna, utan jag höll på. Och nu ska lilla Kurt få en här också. En liten, jag vill inte ha den, jag vill inte ha någon sån där, den är fula. Och så pratade jag så, vet du. Och sen när mamma, nej men sluta nu. Hörde. Dina kompisar, dina... Bröd sitter ju där ute och de har fina hattar. Och du vill ju också ha, inte kan du gå med den där? Och så, nej, jag vill åka hem till den där bruna farbror. För han är så snäll med mig hela tiden. Så där höll han på. Bruna farbror, och så gjorde jag det. Har du varit hemma hos någon brun farbror? Ja, och jag får hoppa i hans säng hur mycket som helst. Och så, där. Så pratade den ungen. Så, nej men snälla du, nu är du tyst. Nu ska du inte. Och så gjorde jag en historia. Och det sådär va. Och gnällde på honom. Och du får ju aldrig gå till honom. Ska jag berätta det där för pappa? Nej, du får inte säga till honom. Men varför gnäller du hela tiden? Kom och sitta i mammas famn. Så ska jag sjunga för dig. Du sjunger så illa. Och då kom det från salongen. Tack, det räcker. Förstår du? Alltså, det gjorde jag ju bara farten, vet du. Jag fattade inte liksom efteråt. Ja, du är klar. Och så glöm inte att komma på eftermiddagen och titta. Och det gick jag ju då, där stod ju Arianen. Så jag kom ju in på det viset. Så det var. Och det hade de ju så himla roligt. Det fick jag ju höra hela tiden när jag gick upp på skolan. Det är hon som läste sig. För det hade de aldrig varit med om. För det är ju då, de använde ju, vet du,
fina. Klassiska monologer,
vet du. Så det var så.
Men du har ju alltid varit lite eljest.
Ja, men varifrån fick jag det där?